En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Men det blir också någonting cyniskt med det ändå, liksom sådär att jasså, nu är inte värd någonting nu bara för att jag ska föda barn.
Många tennisstjärnor har gått miste om mycket pengar när de har gått på mammaledighet. Nu kan det bli ändring på det då Saudiarabiens statliga investeringsfond verkar gå in och ge spelarna ekonomiskt stöd. Vad har de för intresse i det? Är det sportwashing som Saudiarabien tidigare anklagats för? Och hur har det här tagits emot i tennisvärlden? Ja, det ska vi prata om med vår reporter Kristoffer Bergström. Mitt namn, som min mamma döpte mig till, är Demir Lilja. Och det här, det är inget mindre än Sportbladet Daily. Kroko.
Mm.
Saudiarabien har ju tidigare anklagats för sportwashing. Är det här ytterligare ett sådant?
Ja, det är en lite billig analys tycker jag.
Ja.
Alltså bara för att du har problem med demokrati och mänskliga rättigheter behöver inte allt du gör alltid vara av ondo.
Ja.
Alltså om en idiot ger dig en muffins så är det fortfarande en idiot, men kakan kan faktiskt vara god fortfarande så här. Det här är ju till synes någonting väldigt positivt fortfarande.
Ja.
Men det betyder ju inte att Saudiarabien som land är någonting positivt fortfarande, hur det styrs och sådär. Alltså, så vi får försöka sortera lite i moral och fakta i den här frågan och ge någon sorts analys av vad fan det här är. Saudiarabien ska betala kvinnor för hem. Det låter ganska udda.
Ja, det låter ju inte som att de gör det i sitt hemland om man kollar
sannoligen på. Sannerligen inte.
Nej. Varför gör de det inom tennisen?
Jo, alltså det stora svaret är ju att landet kan inte leva på oljan i all evighet. De har ju tagit fram Vision 2030 som handlar om att öka turismen och i längden få den privata sektorn att växa. Alltså att bli en annan sorts ekonomisk nav, inte bara i regionen utan i världen egentligen så.
Men varför...
Och ett sätt är ju då att alltså, man skulle kunna modernisera hela sin lagstiftning.
Yeah.
Ta över det vi kallar för västerländska värderingar. Lite, så här, lite klumpigt sådär. Och kanske acceptera homosexuella. Det är ett sätt.
Ja.
Men det är inte tänkbart.
Och i Saudiarabien?
Nej. Ett annat sätt är att göra lite mer som, ja, men som Qatar till exempel. Alltså få folk att turista där. Få dit influencers som visar fina bilder. Få folk att gå på sport där. Ha lite så här restauranger och sånt där. Och sakta, sakta så rivs murarna i skallen. Liksom, så där.
Mm.
För länge sedan var det lite otänkbart att turista i något av de här länderna. Nu gör ju alla det.
Ja.
Saudiarabien vill ju komma dit också förstås. Och då jobbar man med mjuka värden. Signalen nu är ju Saudi bryr sig om kvinnliga tennisspelare. Saudi bryr sig om mammor. Det är en ganska bra signal att få in i folks hjärnor.
Men varför är det så viktigt för Saudi att liksom en fin bild ska skapas av dem, fast de själva liksom inte vill leva upp till den? Nu nämner du ju att de sagt det.
Ja, men de menar ju, nu pratar vi fin och ful så.
Ja.
Alltså de menar ju att de har det bästa sättet att styra ett land på. Det är ju det fina. Alltså de vill ju någonstans att deras värderingar är de som ska gälla överallt. De tycker de är bra, att det är ett bra sätt att ordna ett samhälle på. Så de menar ju inte att de håller på med något fulspel som de mörkar. Utan de vill ju sälja in sitt land och få folk att tänka som dem och vara hos dem väldigt mycket. Och då har man då den här statliga fonden PIF, alltså en av världens största investeringsfonder som styrs av kronprinsen Mohammed bin Salman.
Just det.
Då har de också tagit över Newcastle, till exempel fotbollen, ja, och livgolfen och sånt där. Så alltså, att någonstans så får de ett globalt inflytande genom att göra så här.
Mm.
Det är mycket lättare än att göra det, få det politiskt. Sport slår igenom mycket starkare genom hela världen.
Och skulle du säga att det här är banbrytande då? Med mammaledighet då för idrottsstjärnor?
Ja, historiskt sett kan man säga att det här är någonting banbrytande som sker nu. Men det är inte första sporten som har. Alltså fotbollen har sedan 2020 rätt till 14 veckors mammaledighet med 2/3 av lönen.
Uh-huh.
Det finns lite så här initiativ i Kanada och i Storbritannien. Det finns i WNBA finns det ett system också för mammaledighet. I Sverige finns det mig veteligen, men jag hoppas jag har fel nu.
Uh-huh.
Det finns inget erent stöd som gravid elitidrottare.
Nej.
Utan där har det ofta hängts upp lite på det här att Man skriver kontrakt om man är en fattig klubb, för det är många damklubbar. Att man skriver kontrakt som bara är över säsong och sånt där. Och sen så har man liksom inga förpliktelser. När någon är gravid så går kontrakten bara ut helt enkelt. Och så är det lugnt sen, om man säger så.
Det här stödet då, du nämnde att det finns inom fotboll. Mm. Hur kommer det ske inom tennisen, det här mammastödet? Ja, är det en viss procent på det de tjänade året innan, eller hur funkar det tänkt?
Det jag har förstått hittills, det är att ungefär 320 spelare i världen idag skulle kunna ta ut mammaledighet i 12 månader om du är den som föder barnet. Det finns också att om din partner föder, om du adopterar, kan du få 2 månaders mammaledighet också. Exakt hur mycket är inte meddelat. Men däremot ska det vara en sorts platt ersättning. Det vill säga att det spelar ingen roll var på världsrankingen du ligger. Det ska vara samma summa ungefär. Så det talar inte för någon procentuell sak. Och idag spelar typ 25 mammor på WTA-touren. Några kända kanske du vet, Serena Williams, Angelique Kerber och Naomi Osaka till exempel.
Serena Williams har slutat, tror jag.
Ja, hon har spelat. Ja, okay. Bra att du påpekade. Hon är en morsan som spelar tennis efter som födde barn.
Ja, okay.
Så helt enkelt.
Jaha, ja. Du tänker så.
Ja. Och för sådana spelare spelar de här pengarna ingen roll alls.
Nej.
De har ju jättemycket pengar fortfarande.
Sponsmiljoner och allt.
Ja, de är jätterika. Utan det är ju just för de som är kanske någonstans mellan 100 och 300 på världsrankingen. Där någonstans säger det här en jättebra sak.
Okej, så det stödet är tänkt för liksom lägre rankade spelare? Så...
Ja, det går ju till alla, men det gör ju mest nytta om du inte har så mycket pengar. Okay. Alltså är du världseliten, kanske topp 50 i världen, då är du rik. Men sen är du inte det. Det kostar ganska mycket att hålla igång en sån här satsning. Och det finns ju krav också. Du ska spela ett visst antal turneringar sista tiden och sånt där också. Men exakt det tror inte jag har fastställt än hur det kommer bli. Men du kan liksom inte bara hanka dig runt och sen bli gravid och få massa pengar. Utan du måste vara en toppspelare.
En svår fråga kanske.
Ja.
Men är det så att ofta lägre rankade spelare som inte tjänar så mycket pengar, har de liksom fallit bort efter de har gått på mammaledighet?
Det kan man ju tänka i alla fall. Alltså Sverige har ju tyvärr inga toppspelare på damsidan på den nivån riktigt. Vi har ju spelare som hankar runt vid 800 till drygt över 1000 på världsrankingen. Mm. Och där tjänar du inga pengar. Alltså du får in pengar, men det kostar mer att hålla igång den satsningen. Men är du lite vassare än så är ju pengar förstås en drivkraft att hålla dig liksom över break-even hela tiden och sådär. Och det är klart att det här kan hjälpa till att förlänga en satsning. Och inget säger att man inte kan blomstra senare i karriären tack vare det här. Så att det är ju lovande, men framförallt är det en signal också. Ni är människor, vi ser er, där funkar ungefär som i övriga världen i samhället, att man får faktiskt bli mamma. Det är inte en nådastöt för en karriär.
Hur har spelare och liksom allmänheten reagerat på att Saudi då finansierar det här programmet med tanke på landets historik kring kvinnors rättigheter?
Framför allt så kritiserades tennisen och Saudiarabien när WTA-finalerna flyttades till Riyadh för 3 år. Och det skedde lite tidigare än det här. Och kanske mest kraftfullt så protesterade de forna storspelarna Navratilova och Chris Evert.
Ja, Evert. Kanske.
Evert, förstås.
Ja, jag vet inte.
Ja, men det är klart. Alltså de skrev ett öppet brev som pekar på att damtennisen just är en stark samhällskraft som har kämpat jättelänge för rättvisa, och därför är det fel att ge bort det de kallar för vår kronjuvel till ett land där kvinnor inte är jämlika med män, där mänskliga rättigheter inte respekteras och där homosexuella handlingar är kriminaliserade. De var väldigt arga. Efter det här har jag faktiskt inte sett så starka reaktioner, men det är klart att det hänger ihop på något sätt. Först köper man hela finalen, den finaste turneringen nästan, och sen kommer man med en sån här sak för att liksom lindra det här på något vis då, eller för att visa att vi är på damernas sida, vilket folk köper inte fullt ut att Saudiarabien är på kvinnors sida.
Är det i lika med tecken med sportwashing då?
Ja, i det fallet får man väl säga att det är det. Det får man väl säga. Mm. Någon sorts sportwashing är ju det här. Men i sig så är det ju bra. I sig är det bra med mammaledighet i tennis. Det är en underbar signal.
Du nämnde fotbollen där. Mm. Du nämnde några andra sporter också. Hur ser framtiden ut för liksom kvinnlig proffsidrott med liknande stöd?
Alltså, vi vet ju inte. Vi får ju se helt enkelt. Alltså, tar man liksom några decennier bakåt och kollar så fanns ju ingenting av det. Då spelar man ju tills man blir mamma och var borta i princip. Så här, ja. Om man inte var någon sorts jättekämpe som klarar av det här.
Men typ Therese Johaug, fick hon några pengar när hon...
Ja, men hon är så rik också, så hon behöver ju inte det. Så hon fick väl ingen mammaledighet, vad jag tror, det på det sättet. Men samtidigt så är det inga problem för henne med pengar. Så det rör sig alltid om de som är ett hack under... Det gjordes en intressant studie, en svensk-norsk studie på längdskidåkare just då, om att bli mamma, hur det skulle påverka och sånt. De pratade ganska mycket om det, och då pratade de om de som deltog där om just rädslan att förlora sin plats, att tappa sportsligt, hur man kanske hade en dröm om att bli mamma, man sköt upp den planen för man ville först liksom gå hela vägen i sin karriär. Och ekonomin kom ju förstås in där också. Vad händer helt enkelt? Det har ju varit mycket diskussioner om folk som har tappat sponsorkontrakt och liknande, vilket i en strikt sån ekonomisk värld kan man förstå företag som vill sponsra de som är ute på arenorna och tävlar, inte de som är hemma. Men det blir också någonting cyniskt med det ändå, liksom sådär att jasså, nu är jag inte värd någonting nu bara för att jag ska föda barn. Vadå, alla, många kvinnor vill ha barn och alla har fötts någon gång och någonstans så känns det inte så bra för dem, kan man förstå också, de kvinnor som har blivit av med väldigt mycket pengar just för att då de blir gravida.
Men är det inte viktigt då att alltså skulle kunna ske en sån här finansiering utan saudiskt?
Ja, men givetvis kan alltså, jag tänker det. Det finns ju pengar i tennisen, ja. Men Saudi är ju väldigt förtjusta i den här sortens PR. Det är ju självklart att de är det. Alltså summan, hur stor den nu blir, är ju inte astronomisk. Så den pengar kommer ta någon annanstans ifrån. Men istället för att, vad skulle en sån här reklamkampanj kosta för PIF? Ja. Jättemycket, och gå ut i hela världen och få rubriker om hur goda de är. Här får man den liksom, det är ju världens mest effektiva reklamkampanj här för dem nu. Här sitter vi och snackar om det. Han har stått billboards här någonstans som att kom till Saudiarabien för här tar vi hand om kvinnor. Så det kanske inte blir ett sportbar daily av det.
Nej. Kort och gott, så skulle du säga att det här är bästa sportwashingen Saudiarabien har gjort?
Ja, en av de skickligaste, ja. Det tyder på att de är väldigt duktiga på det här. Newcastle är också skickligt på sätt och vis. För att vi blir ju glada när Isak gör mål och glömmer bort ganska mycket av bakgrunden just då. Men den här, det är på en ny nivå. Det här är sportwashing som är klipsk. Man förstår sin målgrupp helt enkelt.
Ja, det gör man verkligen. Kristoffer Bergström, tack så hemskt mycket för att du har varit med här i Sportbladet Daily.
Tack.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.